Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hej och välkommen! Det är dags för ett nytt avsnitt av Makrorådet, podden där vi varannan vecka försöker få grepp om de hetaste ekonomiska frågorna. De som ska slå sina kloka huvuden ihop idag och kanske också ge varandra en och annan verbal dansk skalle är Johanna Jansson, Nordenanalytiker på Bloomberg, tidigare här på Dagens Industri, och Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank. Välkomna hit båda två!
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ni verkar jätteglada på oss.
Ja, jag ser fram emot den här verbala pamstötningarna.
Ja, och jag som ska försöka hålla ordning på det här heter Victor Munkhammar och det är förmiddag onsdagen den 4 december när vi står här och pratar. Först bara Andreas, du är ju tillförordnad chefsekonom på Swedbank och det är det ju därför att den som var chefsekonom, Anna Breman, hastigt och lustigt blev vice riksbankschef. Mm. Och hur gick det till? Hon försvann, var det Lehman style liksom, lägga sakerna i en låda och dra? Jag försökte mejla henne samma dag, men då var hon borta.
Det var väldigt hemlighetsfullt och faktiskt ingen på banken som visste om detta. Det var ju fredagen för ungefär 3 veckor sedan. Och då var det så att det var en presskonferens då på morgonen där och då hade Anna en PT-klass. Inbokat, så hon var inte på kontoret då. Men ingen visste någonting och sen var det så att hon aldrig kom tillbaks då, för det är klart att det skulle vara väldigt känsligt om hon kom tillbaks till handlargolvet.
Och så när hon inte sett röken av det.
Nej.
Kan vi bekräfta att hon faktiskt har börjat på Riksbanken eller?
Ja, men det tror jag väl vi får tro på med det ändå.
Ja, okej, det ska vi ju. Ja, bra, det där var väl lite sidospår kan man säga, men intressant hur det går till liksom från insidan. Idag ska vi prata om den svenska kronan, ett kärt ämne i den här podden. Vi ska prata om de amerikanska statsfinanserna. Och så får vi spaningar såklart, det blir finanspolitik och det blir vad som borde ha varit med i Riksbanksutredningen. Och så rundar vi av med veckans viktigaste. Innan vi drar igång liksom det ordinarie, eller man ska säga, det här schemat, så ska vi bara helt kort nämna det som kom här nu på morgonen, nämligen att inköpschefsindex för tjänstesektorn lite oväntat sjönk till 47,9 och kanske allvarligare till den lägsta nivån på 6 år. Jag tittar på dig här Andreas, det är Swedbank som tar fram det här indexet ihop med Silf.
Vad gör vi egentligen?
Ja, vad håller ni på med? Ja. Nej, men vad ska man tänka om det här? Det var ju liknande mönster ska vi säga som i indexet för industrin som kom i måndags.
Mm. Ja, men det är en lite oroväckande tecken skulle jag säga. Många har ju haft som prognos och också vi att liksom den här nedgången vi ser, avmattningen i konjunkturen, ändå ska vara ganska isolerad till industrin just och att det inte ska spela över så mycket till tjänstesektorn. Och därför har man nog inte riktigt förväntat sig dagens siffror. Då. Det finns ett tecken på att det har gjort det. Och sen ska man komma ihåg att just den här indikatorn faktiskt då, om man ska vara ärlig, inte har varit fantastisk just de senaste åren på förutse då faktisk produktion i tjänstesektorn då. Så att man ska ändå ta det med en nypa salt, en sån här månadssiffra, det tycker jag.
Mm. Å andra sidan kan man säga, den rimmar ju med exempelvis Almega, stora arbetsgivarorganisationen i branschen, som ju gör kvartalsbarometrar också, och samma mönster, svagast tillväxten på 6 år. Så någonting är ju görningen i alla fall.
Det rimmar också med en del andra länder också. Till exempel Tyskland så har jag också tjänstesektorn bromsat.
Johanna? Har du något?
Ja, men det är precis som Andreas säger, lite oroväckande. Och vi hade ju 3:e kvartalssiffror som var liksom lite bättre än befarade för Sverige. Men det är ju helt klart...
BNP tänker du på då?
BNP, precis. Men så tillväxten var liksom, tickade upp lite, men nu det mesta som har kommit in för 4:e kvartalet tyder på att vi kommer få en väldigt svag avslutning på 2019.
På tvärs mot dem, lite metkrokar som vi har sett i en del indikatorer här. Sen det var ju väldigt dystert i slutet av sommaren och sen har det långsamt liksom planat ut lite och till och med stigit en aning.
Ja, jag tycker att det känns som det blir en svag avslutning på 2019.
Ja. Det här följer vi förstås framöver, men då kastar vi oss över dagens första huvudämne, nämligen kronan, som ju det var väldigt mycket snack om, framförallt kanske det första halvåret. Den bara försvagades och försvagades och försvagades. Men de senaste 2 månaderna har den faktiskt förstärkts. Om man tittar på det som din arbetsgivare Bloomberg, som inte bara är en nyhetsbyrå utan också tar fram en herrans massa data över allt som händer i världen. De har något som heter Expanded Majors, de 31 största valutorna i världen. Och då är kronan den som har gått fjärde starkast av de här senaste 2 månaderna.
Just det.
Som ett exempel, och om man tittar på KIX-index, som är ett vägt index kan man säga, som beror av hur Sveriges handelsmönster, så är kronan starkare än den har varit någon gång i juli.
Och det är det som Riksbanken tittar på?
Det är det som Riksbanken tittar på, precis. Vad är det som har hänt här? Varför stärks kronan?
Ja, det är en bra fråga. Andreas har säkert kloka kommentarer att lägga till, men jag tänker att det är ett par faktorer som har drivit kronan de sista åren. En del har ju varit Riksbanken, såklart. De har ju varit tydliga med att kronan inte skulle få stärkas för snabbt, och de har drämt på med massiv stimulans. Nu förväntar man sig ju att de faktiskt ska höja räntan här i december. Och kanske inte så mycket räntehöjning, men i alla fall att de vänder bort från det här, liksom de tar ytterligare ett steg bort från den här väldigt expansiva politiken. Så det är ju en faktor då som gör att kronan inte fortsätter att försvagas. Men sen också det som kanske också har varit också väldigt viktigt är vad som händer i handelsfrågorna. Därför att det som vi har sett är att kronan påverkas. Sverige är en liten öppen ekonomi, och vi påverkas ju såklart av när det blåser i handelsfrågorna. Men det blev ju lite mindre oro kring handelsfrågan ett tag, och det gynnade väl kronan. Och sen en tredje faktor då är säkert säsongsmönster, men jag tycker alltid att det är klurigt med de här säsongsmönstren. Man vet ju att de ska komma, om det är flöden in och ut från pensionsfonder och sådär. Men det är klart att även sånt kan påverka, och de här obligationsköpen som Riksbanken har hållit på med lika så. Men sen tycker jag så här, avslutningsvis, en viktig grej att komma ihåg när det gäller kronan. Ja, den har gått starkt de senaste 2 månaderna, men det betyder inte att den har liksom klamrat sig eller klarat sig bort från de här historiskt svaga nivåerna. Så att ja, starkare men fortfarande svag.
Ja, okej. Johanna hoppades att du skulle ha något att tillägga.
Ja, jag kan väl också hålla med om de 2 första punkterna. Jag tyckte framförallt det här liksom globala risksentimentet och handelskriget tror jag är det som har drivit framförallt kronstyrkan då. Att vi har sett lite ljusglimtar på det området just åtminstone fram till de senaste dagarna. Riksbanken har också betydelse, men kanske inte i så stor utsträckning skulle jag tro. Men i och för sig, om vi går tillbaka till säg augusti när kronan var kanske som svagast, då fanns det förväntningar på att Riksbanken skulle sänka räntan ganska tydligt. Så jag tror många läste helt enkelt Riksbanken fel vid den tidpunkten. Och det har ju helt...
Alltså att de skulle strunta i att fortsätta höja och istället
att man faktiskt
sänka,
skulle sänka liksom, ta bort då, givet de här svaga konjunktursignalerna som var. Och det var ju en felläsning av Riksbanken då, får man ju säga. Så det handlar ju dels det om det, men jag skulle säga det viktigaste faktorn ändå i handelskriget. Och ett bra exempel på det är att titta på vad som hänt i Norge. Där Norges bank då ju så tydligt har höjt räntan, det är 4 gånger senaste året. Och norska kronan handlar ju också rekordsvagt mot väldigt många valutor. Så det är mycket mer till detta än just penningpolitik. Och jag tror också den viktigaste förklaringen är just att det är små valutor på en liten...
Ett stort valutahav.
Precis.
Mm. Ja, sen, du talade om säsongsmönster. Ett väldigt tydligt sånt är vi ju precis i detta nu på väg in i, nämligen när PPM-pengarna...
Ja, då brukar ju kronan vara svagare.
Ja, just den här perioden, första halvan av december, brukar ju vara fram tills liksom... Mm. Betalningen kommer och sen går den lite starkare. Så egentligen ska vi ju... Ja, men det kanske är det som kommer hända närmaste veckan då.
Precis, och det är väl det som är frågan. Vad kan man förvänta sig när det gäller kronan framöver? Ja, Riksbanken släppte ju alldeles precis nyligen en ekonomisk kommentar som i stort sett konstaterade att det där med valutaprognoser, det kan man strunta i. Och det vet man väl egentligen. Men det är klart att man kan ändå försöka... Givet att vi säger att de här faktorerna påverkar, som Andreas och jag är inne på det här med handelskriget, förväntningar på penningpolitiken och sen kanske i viss mån enskilda flöden. Ja, men då kan man åtminstone ha en vy vad som ska hända med dem. Och jag vet inte, handelskriget, jag menar, det är ju såklart supersvårt. Nu tycker jag att det senaste man hör från Trump verkar ju vara att han vill liksom dra ut på det här så att han kan använda ett framtida handelsavtal med Kina som en hävstång inför presidentvalet 2020. Så det känns som att de här frågorna kommer vi få leva med ett tag. Och det kommer väl motverka då. Är man orolig för handelskrig, ja, då kommer inte kronan bli superstark helt enkelt. Men sen så när det gäller Riksbanken, ja, precis som Andreas sa. Om de höjer en gång kommer det knappast få kronan att gå superstarkt. Utan det måste ju vara något skift i förväntningarna som skulle överträffa det för att verkligen förstärka kronan. Det har också svårt att se.
Ja, nettot av det Riksbanken har gjort är ändå mjukare. Jag menar, visst, de håller envis fast för att de ska höja nu, men sen säger de att de inte ska göra någonting på nästan tre precis. År. Tidigare trodde vi att de kanske inte skulle höja nu, men att det ändå skulle komma
sen, ja.
Par tre under någon, fram till 2022 eller något. Så att,
och det ligger dessutom väldigt nära marknadsförväntningarna, kan man ju säga. Så det borde inte heller vara en viktig faktor då för kronan. Jag tror också det handlar mycket om det här globala risksentimentet och vad som händer i handelskonflikten som kommer driva kronan. Men det var ju, för att hänvisa till den här som Johanna startade med, Riksbankens lilla rapport från förra veckan då, om där man har testat då ett antal modeller, ganska många modeller faktiskt, på vad som skulle kunna då vara, ja, för att göra prognoser på kronan. Och det man kommer fram till är att den bästa prognosen man kan göra är att anta det sista kända värdet på kort sikt.
Okej, lägg ner verksamheten.
Det är väldigt dystert egentligen, men det är väl en känsla.
Ja, eller också är det väl rätt. Men då kan man ju tänka sig att, och det är ju, givet att det är så mycket som är osäkert just nu, ja, men då är en fortsatt svag krona, men ingen, liksom ingen ny riktning åt något håll just nu.
Ja. Andreas, innan vi lämnar det här, det ingår ju ditt jobb. Du tvingas ha prognoser på kronan, eller ni som institution. Ja, jag vet. Även om vi då kom fram till att det inte går att ha egentligen. Ja. Hur lyder det, om vi håller oss till dollar och euro? På, ja, du kan välja tidshorisont själv här, men någon bit framåt.
Ja, men då tror jag, vi har lite som Johanna är inne på, det är ingen riktigt, och inte heller vi ser någon tydlig kronförstärkning, vilket många har gjort de senaste åren och haft fel i detta. Men riktningen tror vi ändå kommer vara för en starkare krona. Vi har en hyggligt ljus konjunkturvy där åtminstone handelskriget inte eskalerar. Så vi tror på liksom ett hyggligt 2020, och i den miljön då så borde kronan kunna stärkas lite. Det som vi har sett egentligen de senaste två månaderna då.
Uh-huh.
Men det är euro-SEK ner mot 10,40.
Ja, ungefär 15 öre starkare idag då.
Och det är en stark övertygelse.
Ja, okej, men då har ni nästan valt det bästa prognosmodellen. Ta det senast kända värdet.
Ja, såklart.
Ja, okej, snyggt. Och Johanna, du behöver inte ha någon kronprognos, eller hur? Bra, då slipper du det. Då går vi över till den fråga nummer två här, och det är faktiskt en läsarfråga från Johan Lans, och läsarfrågor gillar vi, så det blir en liten applåd. Tack för det, och om andra vill skicka läsarfrågor så går det jättebra att göra det till adressen makroradet@di.se. Nu till själva frågan då. Det gäller de amerikanska statsfinanserna. Johan tycker att det var länge sedan man hörde något om den amerikanska statsskulden och kanske även det amerikanska budgetunderskottet. Och det är ju, vi pratar om Grekland, vi pratar om Italien, men USA har ju faktiskt en statsskuld på över 100% av BNP. Och det här Congressional Budget Office, som är en oberoende institution då, som ska försöka göra prognoser på finanspolitiken, där räknar med att budgetunderskottet i snitt ska bli 4,3% av BNP de närmaste 10 åren. I Sverige håller vi på att dividera nu om huruvida vi ska eventuellt ändra överskottsmålet, som är på 0,33% av BNP, och ha noll, så kallat balansmål. Det här är lite andra tal de pratar om. 4,3 10 år i stöten när statsskulden redan är över 100%. Och ändå är det ingen som bryr sig, Johanna. Det funkar ju hur bra som helst. Red ut det här, tack.
Ja, precis. Nej, men varför vi inte bryr oss, eller vi bryr oss. Det skrivs ju en massa om det här. Det finns, söker man på det på Google, så lovar jag att det finns 1000 artiklar om det här med att det är fascinerande att vi har ackumulerat så otroligt mycket, så höga skulder under de senaste åren. Och det här är ju delvis någonting som har hänt efter finanskrisen, men i USAs fall har det ju, liksom, de har ju kunnat gå med underskott väldigt länge. Och jag har en siffra här, det är så höga tal som man kan knappt, man måste hålla tungan rätt i mun, men 250 000 miljarder dollar i världen i form av offentlig företags och privata skulder, och det är rekordhögt. Så att visst, det pratas om det, men än så länge så ses det inte som, det har liksom inte smält som det gjorde i Grekland eller i andra länder, eller i Argentina till exempel, därför att dels är det ganska billigt att låna fortfarande, och sen när det gäller USA så har de en stor fördel som vi då i Sverige saknar, och som också bidrar till att vi har mer försiktiga finansministrar här. Och det är att är man ett stort land som växer snabbt, då vill vi gärna låna ut pengar dit. Det är bättre avkastning på de pengarna. Så att världen, investerare, kollektivet som helhet, vi pensionssparare, har alla varit beredda att köpa amerikanska statsobligationer för att ta del av den amerikanska tillväxtkakan. Det är inte alls lika självklart att man vill göra det i Sverige. Särskilt inte om man har en krona som åker hejvilt fram och tillbaka. Som också kan påverka avkastningen. Så det är en väldigt stor skillnad.
Mm. Andreas, det här man brukar ju prata om att USA, i och med att dollarn är hela världens reservvaluta, så kan USA ta sig större friheter, exempelvis vad gäller underskott och skuld och liknande. Kan du förklara hur det här fungerar och vad det här betyder att vara hela världens reservvaluta?
Ja, men det är klart att det är en väldigt viktig aspekt. Men till syvende och sist, för att amerikanska offentliga finanser ska vara hållbara, så krävs det att det finns köpare av de statsobligationer som emitteras då när man går med de här underskotten. Och då är det så att det är inte bara då nationella, alltså amerikanska investerare som köper de här statsobligationerna, utan det är globalt och ansett som är väldigt tillförlitlig och säker valuta, placering då, eftersom det är dollar och anses då vara en stabil demokratisk ekonomi också i grunden. Och jag tycker i lyssnarfrågan här så ligger väl på något vis, är det här verkligen hållbart då med de offentliga finanserna med de här 4% underskott? Och det kan man säga, kanske inte riktigt, men jag tror inte så långt ifrån ändå. Jag tror man skulle kunna rulla, säg 3% underskott utan att själva skulden exploderar eller stiger särskilt mycket. Och det handlar ju om relationen mellan just räntan man tvingas betala på den här skulden och tillväxten i ekonomin. Och hittills är det så i USA att tillväxten tuffar på i hygglig takt, framförallt i nominella tal då. Samtidigt som räntan är låg, och då kan man faktiskt rulla ganska stora underskott utan att statsskulden som andel av BNP stiger. Så jag tycker inte det är så himla alarmerande då, även om prognosen på de här 4% i genomsnitt kommande 10 år är ju på något vis hissnande i ett historiskt perspektiv. Så givet förväntningar på räntorna så är det inte så dramatiskt. Det som inte är hållbart i amerikansk finanspolitik, det är ju inriktningen på finanspolitiken och vad de pengarna används till.
Oj, nu måste du nästan berätta mer om det, känner jag.
Ja, men det är klart, det finns ju massa problem och man har ju använt mycket av det till skattesänkningar som inte ger särskilt mycket i termer av tillväxt. Man har ju också stora sociala problem. En slående sak med amerikansk välfärd just nu.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Nu är ju till exempel att förväntad livslängd sjunker i USA. Vilket är oerhört dystert egentligen. Det finns en trend i hela västvärlden att den har stigit de senaste decennierna då. Och på något vis är det, vi pratar mycket om välfärdsmått. Vad är bara välfärdsmått? Är det BNP per capita eller sådär? Ja, det tycker jag på något vis är det yttersta välfärdsmåttet, är ju förväntad livslängd. Och det sjunker i USA nu. Det tycker jag att det säger ju någonting om vad.
Det är inga problem att låna pengar varje år och låta skulden sakta stiga uppåt. Men däremot så
länge vi blir gladare.
Använder dem till något vettigt.
Men det är faktiskt också, glädjen kan ju vara en poäng. Nu är det svårt att mäta glädjen. Men jag menar, om det är så att vi går och gnäller över det och inte blir bra reformer, då är det ju inte bra att använda pengar.
Mm. Det finns ju en alternativkostnad alltid för vad de här pengarna skulle kunna användas till.
Ja. Men grundsvaret på den ursprungliga frågan är helt enkelt att nej, i dagsläget så är det inga problem att USA har en statsskuld över 100% som långsamt stiger åt budgetunderskott på.
Så länge tillväxten överstiger, och det är precis som Andreas säger, den springande punkten här är så här, förhållandet mellan ränta och tillväxt. Så länge ekonomin, det bästa sättet att få ner eller hålla en skuldnivå stabil, det är tillväxt. Och det är därför det är så otroligt svårt att spara sig ur problem som Grekland då har tvingats göra till exempel. Så tillväxten är nyckeln i det här. Och så länge USA klarar av att växa, då kan de också rulla det här.
Man kan jämföra med motsatt exempel. Det är ju Italien faktiskt, som då inte har haft tillväxt de senaste 20 åren. Där ekonomin alltså är mindre idag än vad det var för 20 år sedan. Samtidigt som man har haft faktiskt primära överskott.
Då får du kort förklara vad primära överskott är.
Ja, så att man har överskott haft i statsbudgeten.
Så att intäkterna har varit större än utgifterna.
Ja, före räntebetalningar.
Ja, men räntan då har varit hög och högre än tillväxten, vilket har gjort att skulden har stigit och ligger på 130% av BNP i Italien. Så precis som Johanna säger, liksom tillväxten är ju avgörande.
Ja. Bra, tack för det. Och tack Johan Lantz som tog upp detta ämne. Då går vi vidare till spaningen. Och det är här det möjligen finns utrymme då för verbala danska skallar kanske. Vi får se. Johanna, du ska prata om att det här med finanspolitik är inget...
Det är överskattat.
Under, det är överskattat.
Nej, jag skojar. Ja. Nej, men alla trogna makrorådslyssnare vet ju att Andreas som sitter mitt emot mig här nu och gärna vill se mer finanspolitisk stimulans. Och det har vi ju även pratat om här, att det är ingen fara egentligen att låna mer pengar, och särskilt inte nu när räntan är låg, och absolut kanske inte i Sverige då där vi faktiskt har en väldigt låg statsskuld. Men jag är... Och det här är också någonting som man pratar om allt mera runt om i världen. Alltså nya ECB-chefen Christine Lagarde har varit ute och pratat om det. Mario Draghi före henne. Det finns liksom prominenta ekonomer på den internationella scenen som också propagerar för att kom igen nu är det upp till finanspolitiken, därför att penningpolitiken, centralbankerna, de har ingen ammunition kvar. Och det är liksom, poängen är bra, men jag tror att vi börjar få upp lite väl höga förväntningar på det här med finanspolitiken. Vad ska de faktiskt kunna bidra med? För det är en sak att sätta sprätt på pengar. Det kan man ju göra. Men vad hoppas vi på att uppnå? Då kan man tänka sig att det finns ett par saker som man då kan tänka sig att den finanspolitiska stimulansen ska lyckas med. Om man tänker sig att vi har en nedgång i ekonomin. Ja, men okej, då ska de få upp tillväxten. Ja, men vad gör man då? Det bästa sättet då kanske skulle vara att så här, höja barnbidragen för alla barnfamiljer eller något sånt. Bara liksom en dusch av pengar som kommer ut. Men då kommer man säkert få tillväxt. Men det är ju någonting ganska tillfälligt, och det kanske liksom räcker för att lyfta ekonomin ur svackan. Den typen av politik känns inte heller särskilt trolig. Alltså det är mycket svårare rent regelmässigt att göra någonting sånt där. En annan grej är att man tänker att ja, men okej, vi sätter sprätt på massa pengar för att få upp inflationen, och det är bra, för att nu har vi haft problem med låg inflation. Ja, men det kanske också är möjligt. För att jag menar, det är bara att se på de här misskötta länderna att liksom sätta sprätt på pengar och få upp inflationen i Venezuela eller Zimbabwe. Och så här. Det verkar inte vara något problem. Men är det verkligen inflationen som är det vi liksom vill få till? Ja, men jag tror inte det heller. Och sen så börjar man också se så här, men även de länder som faktiskt har möjlighet, som Tyskland och Sverige, om de drar på med väldigt mycket finanspolitisk stimulans. Och vi gjorde en övning här i veckan där vi tittade på hur mycket faktiskt en ökad finanspolitisk stimulans i Tyskland skulle kunna sprida sig till resten av euroområdet. Men inte särskilt mycket. Sen är det alltid svårt med såna ekonomiska modeller, och det här är en modell som är, det är lite av att stoppa in siffror i ett svart hål och se vad som kommer ut. Men det är i alla fall en indikation. Men det ger så här någon tiondel på tillväxten i Frankrike och i Spanien och i andra länder. Ja, men varför ska Tyskland offra sitt heliga budgetmål för att ge en tiondel på tillväxten i andra länder och sen bara ett par tiondelar?
Men vad händer med den tyska tillväxten?
Bara ett par tiondelar, inte så mycket. Och därför så menar jag tror att man börjar få lite väl höga förväntningar på, man säger finanspolitisk stimulans utan att riktigt liksom definiera vad det är som ska göras. Däremot är det en helt annan sak det här med att man siktar på att göra bra saker, som Andreas var inne på. Få gladare människor i det egna landet genom vad det nu kan vara för någonting. Men det här med att bara liksom säga finanspolitisk stimulans utan att förklara exakt vad det är som ska göras och bara säga att vi ska sätta sprätt på pengar. Jag tror vi börjar bygga upp för höga förväntningar på att det ska lösa nästa ekonomisk kris. Jag tror inte att det kommer göra det.
Ja, okej. Andreas, tankar?
Ja, jag vet inte. Jag är rädd att du inte får den här konflikten du vill ha här, Victor. Nej. En dansk skalle. Nej, men jag delar synen av att det här med stabiliseringspolitik och aktiv konjunkturpolitik har ju liksom erfarenheten visat att det är ju väldigt svårt. Så att jag tycker väl alltid att även om jag är för en mer expansiv finanspolitik också i Tyskland, så tycker jag alltid man ska ha för ögonen då det här liksom, vad är bra på 10 års sikt. Men där finns ju också, där finns väl många möjligheter antar jag, i Tyskland att investera, till exempel infrastruktur i Tyskland, inte så mycket i Sverige kanske faktiskt, så det tycker jag är det perspektivet man ska ha också där.
Men då blir det ändå, för ja, om man säger så, då blir det som man pratar om nu där, nu kommer finanspolitiken upp hela tiden i diskussionen, när vi pratar om så här, vad händer i nästa ekonomiska nedgång. Jo, för då är räntorna redan låga och vi i Sverige har köpt upp halva utbudet av statsobligationer redan. Vad händer? Jo, då ska finanspolitiken hjälpa till. Nej, Men det ska den ju inte då. För att om vi pratar om vad som ska hända på 10 års sikt, det kommer ju kanske inte alls dra upp tillväxten i närtid. Utan då är det ju någonting annat vi talar om. Utan då ska man ju istället säga så här, ja, nu är det billigt att låna. Det är nu det är dags att investera för framtiden. Och det vet jag, det säger ju du Andreas och det säger vissa andra och sådär. Men det är bara det att jag tycker att den aspekten av debatten försvinner lite ibland. För att vi pratar hela tiden bara om att hålla uppe tillväxten. Och det tror jag att vi har för höga förväntningar på att finanspolitiken ska kunna göra. Den är liksom inte... Alltså, istället för att vara mean and lean så riskerar den att bara bli... fat, liksom, försenad, och den kommer säkert vara liksom riktad åt fel saker och den kommer vara trubbig.
Alltså det kommer vara trubbig, men jag tror ändå liksom att om det är någonting som kan liksom få upp räntor och inflation också på kort sikt, så tror jag att finanspolitiken nu ändå är mer potent än vad penningpolitiken är.
Det håller jag med dig om. Det är bara det att då är mitt motargument så här. Vad är vitsen med att få upp räntor och inflation? Vi har liksom, inflationsmålet är för att det ska vara, det är inte ett mål i sig, utan det ska vara liksom ett medel, ett smörjmedel för ekonomin och för att ekonomin ska fungera bra på längre sikt. Det är inte ett slutmål i sig att få upp hög inflation. Och det är det jag menar så här. Det är att använda finanspolitiken för att få upp inflationen. Det vet vi att det funkar. Men det är inte det som ska vara slutmålet, utan det ska vara en välfungerande ekonomi.
Längre livslängd ska ju vara slutmålet, har vi slagit
fast. Exakt, precis. Ja. Vi ska alla liksom ligga här, bara leva jättelänge i... Men vi måste vara glada också. Vi kan inte bara ligga på en brits och leva länge.
Ja. Okej, även det här ämnet tror jag vi kommer komma tillbaka till. Andreas, vad har du med dig för spaning?
Min spaning rör den här riksbanksutredningen som släpptes i fredags. Många har ju tolkat den som att den inte innehöll så himla mycket nytt. Jag tror delvis det har att göra med att den var så himla lång så ingen har ju riktigt orkat läsa den där.
Nästan 2000 sidor va?
2000 sidor. Och jag själv har läst ungefär 5%, tror jag, om jag räknat rätt.
Ja. Mer än de flesta.
Det är också värt en applåd.
Ja. Den allmänna tolkningen har ju varit, och jag delar den synen, att i mycket så är det här liksom en formalisering av rådande praxis, så i den bemärkelsen är det inte så mycket nytt. Men det finns några saker som jag tycker är värt att lyfta upp. Och kanske den viktigaste saken är att på något vis är det här ändå en uppstramning av inflationsmålet. Och ett exempel på det är att man till exempel har utvärderat om Riksbanken borde beakta också i penningpolitiken finansiell stabilitet. Det är ju så att Riksbanken har ansvar för finansiell stabilitet, men man ska inte ha det som ett mål i penningpolitiken. Va? Och då säger man att nej, det ska man inte göra. Man ska inte beakta finansiell stabilitet. Så den här leaning against the wind-politiken som Riksbanken höll på med för några år sedan är man ju väldigt skeptisk till då och vill inte att man ska hålla på med.
Och leaning against the wind betyder att man håller lite högre ränta än man annars skulle gjort för att det inte ska uppstå bubblor på bostadsmarknaden i det här fallet.
Och som till exempel Stefan Ingves har uttryckt sig positivt till även nu på sistone då. Och det är man tydlig med att man inte ska göra då. Så i någon mening så tycker jag det är en uppstramning av inflationsmålet. Däremot så kommer det ligga Riksbanken helt fritt att bestämma inflationsmålet. Om det ska vara 2% eller 1% eller 3%, och så ska man då få godkänna detta i riksdagen. Man får också välja vilket mått. Det skulle kunna vara nominell BNP eller något annat. Det får Riksbanken också ha förslag på då. Men man stödjer det nuvarande målet om KPIF på 2% och sådär. Ja, och min spaning är att det här är lite intressant, för om man blickar framåt nästa år då, så kommer det ju komma två ännu viktigare, får man säga, översyner av penningpolitiken globalt, och det handlar om den amerikanska centralbanken Fed som kommer publicera en rapport våren 2020. ECB har ju tydligt aviserat att man inom närtid ska starta en utvärdering av målet. Och min spaning är att båda de här översynerna kommer om något liksom strama upp inflationsmålen. Jag tror många kanske har haft en förhoppning av att inflationsmålseran lite är förbi och är passé och nu borde vi blicka mot något annat. Liksom. Men där är ju inte centralbanken, och det är ju intressant. Så i USA så tror jag till exempel det man pratar om mycket är att man kommer ha ett genomsnittligt inflationsmål. Så ännu tydligare då att man i snitt ska nå de där 2%, så tidigare misstag kommer man kompensera för då genom att bedriva en ännu mer expansiv politik då. Och ECB är ju oklart vad den utredningen landar igen, får man säga. Men en faktor där är ju lite att det är lite otydligt vad de egentligen har för mål. De har ju bara liksom nära men under 2%. Det har ju pratats om att det ska vara tydligare helt enkelt. Kanske komma att strama upp det till att vara 2%. Så det är liksom en uppstramning av inflationsmålen snarare än att man är på väg bort ifrån det. Och det tycker jag är intressant i den bemärkelsen att, som sagt, många tror nog hade kanske önskat också att man skulle komma med något nytt.
Okej, så mer befästa, förtydliga det vi redan har. Johanna, någon tanke?
Ja, absolut. Jag tycker det är superintressant att höra att du tar upp det här, Andreas. För jag tycker också att det som skrevs och det som sades efter den här utredningen, och framförallt efter en debattartikel som liksom flaggade för huvudpunkterna i den här utredningen för, som kom lite tidigare då, var att det här på något sätt skulle ta makt från Riksbanken. Att man tog makt från Riksbanken och gav den till riksdagen istället. Bland annat så ska man minska antalet ledamöter och man, liksom den typen av åtgärder då. Och sen också, men snarare så tycker jag också att det är tvärtom. Man kanske tar bort lite av makten hos enskilda riksbanksledamöter på ett sätt, men man ger inflationsmålet mera makt, och det här är ju om man stramar upp det. Om man ger Riksbanken rätt i den politik som de faktiskt har fört de senaste åren, som har varit väldigt, som har blivit väldigt kontroversiell i Sverige. Och det har vi inte skrivit så mycket om.
Att bakläxa.
Det är lite bakläxa på det faktiskt, för att men de får rätt. Sen så lägger man också över, som jag tycker är intressant, lite av ansvaret för, om man tänker sig att exakt samma situation som vi har haft de senaste två åren skulle uppstå igen om 10 år. Då kommer det inte vara lika lätt att skylla på en riksbankschef för det som händer, utan då kommer man behöva säga så här, riksdagen måste ändra eller säga till Riksbanken att, eller inte godkänna det som de gör. Alltså lite mer av liksom det granskande ansvaret hamnar på riksdagen. Men man ger, och Riksbanken kommer också kunna luta sig mer mot faktiskt en lag som säger att, ja men vänta, vi är enligt lag ålagda att göra det här. Så att jag tror att man minskar risken för att det ska bli lika stökigt i tyckandet kring Riksbanken framöver. Men det är absolut inte så att de har blivit av med makt, tycker jag.
Nej. Bra, hörni, nu måste vi avsluta det här. Och det är ju då med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa under den allra närmaste tiden. Och Johanna, nästa vecka är stekhet makrovecka.
Ja, särskilt om man är lite nyfiken på då vad, om Riksbanken verkligen ska våga gå emot strömmen här och höja i december. För det är ju lite...
Ska de väl?
Ja, men det ska de väl. Men
Per Jansson kommer rösta emot, men de andra kommer...
Det verkar ju så. Per Jansson höll tal här i veckan och sa att det är fortfarande inte självklart att man ska höja räntan i december. Och det är det ju verkligen inte. Om man tittar på Sverige som en liten öppen ekonomi, det skakar i handelsfrågorna, andra centralbanker sänker, PMI under 50, och det finns en massa saker som man kan peka på som gör att det känns konstigt att de ska höja. Hur som helst, de kommer få inflationssiffror, arbetslöshetssiffror och den stora inflationsenkäten från, eller inflationsförväntningsenkäten från Prospera att sätta tänderna i nästa vecka.
Tre riktigt tunga pjäser. Ja, bra. Andreas, vad kommer du hålla ögonen på?
Bortsett från det, om man tittar ut globalt, så kommer såklart valet i Storbritannien vara en väldigt viktig och stor sak.
Just det, torsdag
nästa
vecka.
Ska det gå i Brexit-frågan, den här till synes eviga fråga, kan vi få lite mer klarhet i efter det valet.
Ja, bra. Hörrni, då tackar jag er två som har kommit hit. Jätteroligt. Tack ska du ha som har lyssnat. Och så lite tips om andra poddar härifrån, och helt utan skam vill jag slå på stora trumman för att Andreas snart kommer höras igen här i Makrorådet Duellen när han och Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet, ska prata om det vi har varit in lite på idag, nämligen vad man borde göra eller inte göra med finanspolitiken. Den kan man lyssna på nästa onsdag. Om 2 veckor är det dags för terminens sista ordinarie makroråd, och under tiden kan man också lyssna på exempelvis Digitalpodden, Analyspodden, Förnuft och känsla, och dagliga poddar, exempelvis Ekonomistudion. Ta inte av er hörlurarna där hemma. Vi hörs faktiskt om en vecka då i den här specialaren duellen, och i ordinarie form om 2 veckor. Hej så länge!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.